Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vadå?
Nej, men i en podd så fick han frågan vad har du ätit till frukost? Får testa ljudet? Och då sa han kaffe och cigg.
Vad har du ätit till frukost?
2 mackor.
Ja, det är för att det är mycket bättre.
Nej.
Hej, välkomna till GP:s fotbollspodd som ännu så länge saknar ett namn, men där vi diskuterar Göteborgsfotbollen i allmänhet och Göteborgsfotbollen i synnerhet. Så har det låtit de senaste åren i alla fall, men nytt från och med 2023 är att vi även lyfter in IF Elfsborg i våran fotbollsbevakning här i podden. GP, papperstidning och på nätet har ju bevakat Borås ett par månader. Nu lägger vi in dem även i podden. Idag är det jag, Robert Laul, som leder showen. Men i studion har vi just av den anledningen också då besök av GPs egen Elfsborgsexpert Joel Besseling. Välkommen Joel!
Ja, tack så mycket Robert!
Du ska alldeles strax få presentera dig lite mer än så. Men först ska jag säga att vi i det här avsnittet givetvis då kommer fokusera på Elfsborg inför deras säsong, allsvenska säsong 2023. Jag har intervjuat klubbdirektören Stefan Andreasson och supporterklubben Gulliganernas ordförande Emily Hultin. Vi ska snart höra vad de har att säga inför fotbollsåret. Men först Joel, vem är du och vad gör du här?
Ja, jag jobbar för GP i Borås sedan ett par månader tillbaka, där Elfsborg är mitt primära bevakningsområde. Och jag har jobbat på lokaltidningen i Borås tidigare, Borås Tidning, i några år och bevakat Elfsborg nära. Så att det fortsätter jag med, fast i en annan, på en annan, i ett annat mediehus och en annan tappning. Så att det känns väldigt kul.
Vi är mycket glada att ha dig med, och vad innebär det här då egentligen för att du som kan ditt Borås då? För jag menar, BT då, Borås Tidning, de har väl varit ganska ensamma då på liksom den närgångna fotbollsbevakningen på Elfsborg. Nu blir det lite tidningskrig där, eller om man ska kalla det.
Ja, och det tror jag vi båda liksom tycker är väldigt kul. Mm. Man har ju liksom hört många romantiska historier om det var på kvällstidningarna förr i tiden liksom, när man undvek varandra och försökte liksom vara lite slug och sådär i mixade zoner och sådär. Så att jag ser väl fram emot lite sånt, men nej, det är klart att det blir något helt annat för läsarna framförallt. Alltså två liksom, tidningar som bevakar ett lag av Elfsborgs storlek är ju i slutändan bara bra för läsarna. Liksom.
Ja, och det är ju ett intressant fotbollsår att dra igång det här projektet. Även om det handlar ju om mer än fotboll, och givetvis det handlar ju om Borås som region och stad. Men Elfsborg är en stor del där, och det är ett intressant år just eftersom att det ser ganska bra ut på fotbollssidan för Elfsborg. Göteborg. I alla fall när man lyssnar på Andreasson, klubbdirektören, och supporterordföranden Hultin då. För att i alla fall Andreasson, han pratar ju om en starkare tro på SM-guld än han har haft på länge då. Och jag ska fråga dig, Joel, skulle du säga, är det guldvibbar i Borås, eller hur ska man tolka det här?
Nu skrev jag en krönika här när jag började i november att det liksom kan bli lika tufft som 2022 när de kom sexa. Och det beror väl framförallt på konkurrensen, tycker jag. Att de liksom stora lagen, konkurrenterna, ser fortsatt väldigt starka ut. Men det är klart att de har fått bygga nu under ett par år här och har liksom värvat successivt, värvat smart, ersatt spelare som ska säljas och så vidare. Det kan vi återkomma till sen. Men ja, alltså får man träff så absolut. Men jag tror det blir svårt.
Mm. Men när du säger att det var ett tufft 2022, det är ändå en sjätte plats i liksom Sveriges då sjätte bästa fotbollslag på herrsidan med den konkurrensen. Det är ändå en, när man kallar det tufft då har man har rätt höga krav på den här föreningen i Borås.
Ja,
läser
precis.
Jag in i det.
Ja, alltså nu utgår jag lite grann från vad de som håller på Elfsborg tyckte, liksom att det var ett jäkligt mörkt 2022, delvis på grund av att de förlorade så mycket under sommaren och sådär. Men som jag var inne på då också, så är det en ganska rimlig placering för ett lag av Elfsborgs kaliber sett till ekonomi, förutsättningar, publik och så vidare. Men jag har fått bilden av att många är lite inne på det som du säger och Stefan Andreasson, att 2023, ja men då är det nog fasen guldläge alltså. Det är mer den förväntan som jag ville dra ner.
Det ska du få göra lite mer ingående strax här, kanske framförallt efter vi har hört på vad klubbdirektör Andreasson säger. Men vi ska börja med att prata med Emelie Hultin, ordförande i Gulliganerna. Emelie, hej och välkommen till podden.
God dagen, tack.
Du har varit ordförande för Gulliganerna hur länge?
2 år.
Är det givande?
Absolut, det får man väl verkligen säga.
Men vad tycker supportrarna? Behövs det mer bevakning av IF Elfsborg, eller tycker ni att journalisterna ska hålla sig borta från föreningen?
Jag tror att de flesta uppskattar det. Jag tror att man tycker att det är lite kul att få läsa både lite andra infallsvinklar när det kommer fler som skriver om Elfsborg. Förhoppningsvis skriver man inte om samma saker.
Normalt bevakar ju vi på GP IFK Göteborg och BK Häcken och sen Göteborgslagen i de lägre divisionerna en del då. Men nu blir det alltså fullt fokus på Elfsborg också. Vad tycker man bland Elfsborgs supportrar om sina Göteborgsrivaler?
Ja, inte så... Om Blåvitt, de tycker vi inte om. Häcken har inte så mycket att säga om. Och Gais och Öis behöver man inte ens nämna för dem. De är ju lite längre ner.
Elfsborgs största rival är IFK Göteborg. Är det korrekt?
Det stämmer.
Varför är det så?
Det har väl alltid varit så egentligen. Och det är väl för att det är våra närmsta resa. Och sen så är det ju den största föreningen som har varit som är närmast.
Aktuella frågor då. Jag är lite nyfiken på hur ni ser på att minska kapaciteten på Borås Arena som ju Stefan Andreasson, klubbdirektören, har pratat om.
Vi är ju så involverade just sittplats, så för oss så gör det inte så himla mycket. Det viktigaste är ju att jag tycker att man måste liksom tänka ett steg till, att man kanske ska fylla Sjuhäradsläktaren. Först den som är alltså som filmas. Det är den som har varit väldigt mycket sponsorläktare och inte fått plats, eller fått plats har det fått verkligen, men det har inte varit med så mycket privatpersoner på den sidan, vilket har gjort att i tv så har det sett väldigt tomt ut, vilket också sprider negativitet liksom. Så jag tror att om man samlar de besökarna på samma plats, så tror jag att det ger en bättre känsla utåt och även inne på läktaren att det är fler på plats.
Har ni fått gehör för de synpunkterna hos klubben, tycker du?
Ja, vi sitter i biljettmöten alltså ganska ofta och har olika fokusgrupper som jobbar med såna här frågor. Så att det pratar vi om ofta.
Har Gulliganerna någon fokusfråga inför 2023 som ni kommer trycka extra på eller som ni tycker är viktig att lyfta?
Alltså just nu så handlar ju mycket om publik. Men det är ju också det här skedet precis innan säsongen börjar. Men vi har redan nu sålt 750 seriebiljetter, vilket är egentligen till privatpersoner, vilket är våran topp någonsin på Älvsborgsläktaren. Vi såg redan förra året så hade vi en ökning på 48% gentemot 2019 på Älvsborgsläktaren på besökare. Och det är någonting som vi vill öka ännu mer. Och det gör vi ju också genom att vara med och trycka på och sälja fler årskort. Vi har ju Gula torget bakom Älvsborgsläktaren där vi har våra uppladdningar och så. Och det är ju vi som sköter arrangemanget kring det här och har spelningar och olika happenings. Så det handlar ju om att vi ska utveckla det också och göra att det blir ännu roligare att gå på IF Älvsborg.
Och om jag förstod det rätt där då, så den här siffran du nämnde där, vad du sa 750, är det någon form av rekord då?
Ja, precis. Och vi är ju bara vid nyår. Så att vi hoppas ju att vi ska nå 1000.
Hur kommer det sig att det här går så bra just nu?
Ja, men vi har ett uppåtsving. Vi märker det på medlemmar också. Vi har ökat, om det var 310 medlemmar från förra året. Har gått över, eller vi har kommit upp till vår fjärde bästa genom tiderna på 31 år. Så vi känner att det är ändå ett drag kring Älvsborg, i alla fall på Älvsborgsläktaren. Och sen så behöver man göra mer kring just sittplatspubliken. För alla som är på Älvsborgsläktaren vill gå på IF Älvsborg.
Det brann 8000 bengaler eller andra pyrotekniska pjäser på Svenska fotbollsläktaren under 2022. Polisen och intresseorganisationen Svensk Elitfotboll är överens om att arbeta hårdare under 2023 för att minska den illegala pyrotekniken. Vad bidrar Gulliganerna med för att hjälpa till att upprätthålla svensk lag på Borås Arena och andra läktare?
Ingenting skulle jag säga. Det vi gör är att vi har stadig kontakt med våra supporterpoliser. De är också väldigt tydliga mot oss att vi är inga poliser och att vi ska inte lägga oss ner i deras arbete, utan det är deras arbete. Så jobbar vi.
Tycker du att det är bra?
Ja, vi är inga poliser och vi är ideella personer som också går på fotboll och inte har betalt. Så jag förstår inte riktigt varför vi skulle, eller vad vi skulle kunna göra.
Man kan ju bidra med, vad ska man säga, en normbildande beteende och åsikter och så här. Alltså man behöver inte liksom arbeta polisiärt utan mer hur man uttalar sig och så. Vad tänker du kring det?
Ja, det är ju någonting som våra medlemmar får ta ställning till. Och det är ingenting som vi har riktigt gjort. Så att inte via någon motion eller så. Utan det vi har sagt tidigare är bara att vi är för legal pyroteknik.
Vilka sportsliga förväntningar har du på Älvsborg i år? Har ni förtroende för Jimmy Tillin, managern? Och är du nöjd med truppen?
Jag tycker att det är en spännande trupp. Jag hoppas och tror alltid på Älvsborg. Man är ju lite enögd, va? Och Jimmy har jag fortsatt förtroende för. Speciellt när man... Jag har pratat en hel del med spelarna. Och när man hör dem och de verkligen har sitt förtroende för Jimmy, då förstår inte jag varför jag inte skulle ha det.
Och truppen, är det något du tycker han till Lindå och ja, det är väl klubbdirektören vill involvera det värmningar så också, behöver titta särskilt på för att göra Älvsborg ännu starkare?
Just nu så är vi ju väldigt många spelare i vår trupp. Så att just nu handlar det väl kanske också lite om att banta truppen, tror jag. Snarare så att de spelarna som också är i truppen får spela.
Till sist då, Emily, har du någon koll på vad Fredrik Bella Berglund gör idag?
Han har väl en paddelhall.
Hur går det för han?
Det går säkert bra.
Äter paddel en fluga som är på väg att dö nu då? Och det riskerar att gå dåligt för Bellas paddelsatsning.
Ja, men han har också, han äger väl massa fastigheter och sånt också tror jag. Så att han klarar sig nog.
Okej. Okay. Stort tack för att du var med i podden.
Ja, tack själv.
Ha det så bra.
Hej.
Ja, det var Emily Hultin, det är ordförande i Gulliganerna. Vi ska strax gå in på de kanske lite tyngre resonemangen som hon förde där. Men vi måste ju börja med Fredrik Bella Berglund. Vad har du på honom och hans paddelsatsning, Joel?
Ja, hon har ju rätt bra koll här, Emily Hultin, måste jag säga. Det, ja. Det stämmer ju. Han äger ju en paddelhall tillsammans med tidigare forwardskollegan i Älvsborg, Lasse Nilsson. Sen ett par år tillbaka och den ligger ju centralt i stan. Jag pratade faktiskt med Fredrik här innan vi spelade in och han sa väl att...
Ja, du har helt aktuella uppgifter alltså.
Ja, helt underbart. Aktuella uppgifter. Jag var lite orolig, du satte mig på podcasten här med Bella Berglund, så jag var lite orolig för att jag inte skulle ha någonting aktuellt.
Bella Berglund måste man alltid ha koll på, det kan vi ju slå fast redan nu. I alla fall om man gör en podd om Älvsborg.
Ja, eller om man bevakar Boråsfotbollen. Han sa väl att det är ingen dans på rosor just nu. Så uttryckte han sig om paddelbusinessen. Det är ju tufft för dem såklart. Vi skriver ju nästan varje vecka om nedlagda paddelhallar. Men han sa att de får det att gå runt. Och sen äger han ju, som Emily sa, fastigheter sedan 2009-2010. Har ett litet bestånd i Borås och det tänker han fortsätta med, säger han. Han har inga planer på att gå in i någon annan bransch eller sektor just nu. Men det var väldigt trevligt att prata med honom igen.
Alltså det jag minns starkast från Fredrik Bella Berglund, alltså det är ju, alltså det finns ju många roliga minnen, men alltså det är ju den här otroliga sågningen från 2015 när han tog heder och ära av dåvarande U21-förbundskaptenen Håkan Eriksson. Han skrev på Instagram då och bland annat kallade Eriksson för en sopa för att han inte hade tagit ut Viktor Claesson i U21-truppen. Sen när Expressen då, till din Expressen, ringde upp Bella och han skulle vara lite ångerfull och kanske använt lite starka ord, och då svarade han ju så här, Bella då: ja, det var kanske lite fel att använda sopa. Det hade varit bättre och mer sofistikerat att skriva oduglig istället. Alltså ja, det är också ett sätt att backa.
Det ringer in honom som person väldigt mycket. Han har alltid haft lätt att säga vad han tycker och inte varit så ängslig och rädd för att stå för sina åsikter.
Nej, och det otroliga med den här sågningen är ju att båda får ju någonstans rätt. För jag menar, Sverige vinner ju det här U21-EM-et utan då Viktor Claesson i truppen. Men sen när man tittar nu nästan 10 år senare, vilka av de här U21-spelarna egentligen som var med då är det som har lyckats bäst, då är ju Viktor Claesson då med bland de, vad ska vi säga, 5 mest framgångsrika liksom. Jag menar, det var Viktor Nilsson Lindelöf var ju med i den här truppen, men han är ju 94, men ja. Ludde Augustinsson är ju med, han har ju fått en bra landslagskarriär och så, men någonstans sen kommer ju Viktor Claesson någonstans där liksom. Ja. Så att Bella hade ju rätt, fast ändå hade ju Eriksson också rätt, eftersom han vann ju för fan guld, så vad ska man med göra?
Ja, nej, så här i efterhand så tenens inte så märklig den sågningen faktiskt, trots att de vann guld ju.
Precis så. Har du någon bättre än någon anekdot som slår detta att ta i bakfickan på Bella, eller ska vi gå vidare?
Nej, men jag minns bara någon gång när han var petad när han var hemma på lån av dåvarande tränare Magnus Haglund, och så hoppade han in och gjorde mål och så stod han i mixade zonen och sa att ja, nu står jag här och har rätt igen.
Ja, det var ju lite som Håkan Erikssons sågningen där då. Det kan jag också stolt se där med att han fick halvt rätt i alla fall. Mm. Någon Bella för stunden, vi kommer återkomma till honom. Du, den här kapacitetsneddragningen på Borås Arena som jag tog upp med Emily där, är det liksom en fråga just nu kring Älvsborg som många åsikter om, att man minskar till 10 000? Det låter ju rätt drastiskt. Den rymmer nästan, vad fan är det, 20 000 arenan? Tar ner så pass mycket ändå?
Ja, från 16. Ja, det är ju en ganska liksom drastisk åtgärd får man säga. Men om man tittar på vad de har haft för publiksiffror efter pandemin, så är det ju ett snitt på någonstans runt 6-7 000 ungefär. Och det är klart att de har ju haft över 10 000 några matcher. Men jag tror att man vill ha mer liksom koncentrerat drag kring matcherna, ungefär som på, de sätter ju över ett skynke liksom över ett tak, precis som på Friends. Liksom.
På Friends, ja, ja. Precis.
Så man vill ha mer publiken på mer koncentrerad yta och få lite mer drag. Det är ju framförallt, som Emily Hultin säger, det är sittplatspubliken där det har gått åt fel håll. Ståplatsläktarna är ju, det är ju tvärtom. Där har de ju ökat jättemycket och trycket på arenan är ju egentligen, trots att det är mindre folk, så är det egentligen bättre nu än vad det har varit tidigare.
Vad är det med sittplatsen då? Finns det någon analys eller spekulationer bara vad det beror på? Eller vad,
ja, den,
vad säger
den,
känslan?
Ja, känslan säger väl att dels att det inte är lika, de har inte lika lätt att attrahera sponsorer längre. Att företagen som får tillgång till massa biljetter, de blir inte liksom...
De utnyttjar inte dem.
Det är en del i det. Sen är det klart att privat, på privatsidan så är det väl inte det här draget kring svensk fotboll kanske i stan på det sättet. För det finns otroligt många fotbollsintresserade och det är en stor fotbollsbygd. Men just det här draget kring Älvsborg i den kategorin människor som inte är liksom hardcore ståplats, där har de en hel del att jobba på.
Just det. För samtidigt pratar de ju då om att det är en hype i hennes kretsar då, eller i deras, de här då mer hardcore supporterkretsarna där. Och sen är det ju rekord i säsongskortsförsäljning också då, som hon ger en bild av där.
Ja, precis. Nej, men det har ju väl, det är väl så på flera håll i landet just nu att det är liksom ett drag runt liksom unga personer som är intresserade av att gå på svensk fotboll istället för att titta på liksom Premier League och sånt på helgerna.
Mm, det tycker vi om som bevakar framförallt den svenska fotbollen. Var det något annat du studsar på intervjun där från Emily som är värt att nämna? Annars ska jag tänka att vi kastar oss över nästa intervju här.
Ja, det kan vi göra.
Ja, bra. Då är det då klubbdirektören Stefan Andreasson som jag också har intervjuat här i veckan. Innan vi slänger på han här bara, eller kopplar in honom, så du, senaste nytt om den här övergången, Leo Väisänen, detaljer från att säljas till amerikanska Austin FC, har du något mer än det?
Ja, jag såg att Silly Season-journalisten Fabrizio Romano lite oväntat la ut den här övergången på Twitter här under dagen. Nej, men Elfsborg säljer honom väldigt väntat efter att han har velat bort ganska länge. Kanske lite oväntat med MLS för den typen av spelare. Det som jag har studsat till på är ju prissumman. Vi har uppgifter om att det är nästan 20 miljoner, vilket Borås Tidning rapporterade först. Men den reagerar jag på, att det är bra betalt för en 26-årig mittback.
Mm, intressant. Vi ska höra vad Stefan Andreasson säger om detta.
Stefan Andreasson, du har överlevt jul- och nyårshelgerna.
Det har man.
Har du haft det bra?
Ja, absolut. Jag brukar säga att julafton är den enda dagen man... nyårsafton brukar jag säga är den enda dagen man inte blir störd. Det firar alla nästan i alla fall samtidigt. Julafton är ju lite annorlunda. Det firar en del 25. Så jobb har det väl varit, men ändå ganska lugnt och vettigt.
Du, försäljningen av Leo Väisänen som väntas bli klar här i dagarna enligt både GPs uppgifter och BT, så som vi var först, får Elfsborg 18 miljoner kronor. Hur ser du på det här? Är det en bra affär för Elfsborg?
Ja, nu är ju inte det klart än, men jag har väl sagt tidigare att Leo är ju en spelare som är, det kanske är rätt timing och rätt läge både för oss och för han att det skulle bli en försäljning nu. Och mycket talar för det. Så får vi se vilken klubb och vilka summor det blir, men det är väl alltid som alltid det är. Vilken klubb är det som köper, vilka resurser har de, och så kan man bedöma om det är bra eller dåligt. Men vi hoppas att det blir en bra affär ekonomiskt, men också att Leo och vi ihop har haft den ambitionen kanske också. Att han stannade i somras när det var lite diskussioner och till och med förlängde sitt avtal inför 22, så... Vi hoppas och tror att det kan bli av det här och då blir det bra.
Lämnar han ett hål i laget, i truppen, tycker du?
Vi har ju skapat, vi har väl en trupp på 28 spelare nu. Vi hade fokus på att göra Boman. Det var vårt mål. Och vi pratade nya in. Sen gjorde vi ganska mycket i somras. Med både Holmén och Hult och Harry och Timothy, fyra nya känns det som, och sen har vi tre tillbaka från utlåning. Det känns som vi gjorde mycket i somras som gör att det känns tryggt och bra med den truppen vi har som vi tror stenar på, så vi är inte ute och jagar någon mer spelare i en specifik position.
Boman, då talar du nyförvärvet från Varberg som ni precis gjorde klart med.
Nej, det kändes bra att vi lyckades, för vi var väldigt ensamma Och sen bra dialog med Wahlberg, viktigt för oss att det hanteras schysst och vettigt på alla sätt. Och sen är det väl som alltid en spelare som Jimmy och company vill ha till oss, och då det brukar bli bra den matchen till slut, att man kommer hit och helst vinner mycket matcher och sen maxar sin kapacitet och sen går vidare på rätt sätt när det nu sker. Och det har ju hänt ganska många gånger det sista, så jag tror det känns som vi är attraktiva för spelare som vill göra en sån resa.
Elfsborgs ekonomi då, egna kapitalet, väntas väl ligga någonstans på nästan 80 miljoner kronor när årsredovisningen kommer. Vad innebär det här för klubben att ni är så ekonomiskt starka, och på vilka områden tänker du framöver att ni ska satsa med det här i ryggen?
Ja, nu sa ju du siffror här, men det är vår ordförande Sune som får uttala sig om den i nämna årsmöten, men vi har väl någonstans summerat att 22 blir ett positivt år på något sätt också. Yeah. Men sen ser jag, det är klart, eget kapital nu, frågar mig, vill man helst ha högst eget kapital i Sverige, men det är ju en utmaning då, med det som finns framför oss. Men för oss är det väl att man kan lämna över till föreningen en gång i tiden med en god ekonomi. Det handlar väl om att vara redo för tuffa år, och om det var ett tufft år kan kosta 20 miljoner. Nu kanske det är att det kostar betydligt mer om man har ett riktigt tufft år. Men det känns som vi på något sätt kan också satsa på saker. För det finns alltid man vill göra. Man vill utveckla ungdomssektionen. Man vill utveckla samhällsarbetet. Man vill utveckla damlaget, håller vi på med en resa. Och hela talanget. Det finns ju hur mycket som helst att göra. Och ibland höja vallagets lönapott för att ytterligare konkurrera. Så det finns ju. Men det är väl det som är kompetensen i en förening, från styrelse och övriga, att man ska göra smarta, kloka val med de pengarna man har. Och det är klart att större e-kapital gör att man kan gambla eller riska lite mer. Så är det.
Man talar ju om att kontinuitet är en väg till framgång. Manager Jimmy Thelin går in på sjätte säsongen. Är det i år Elfsborg ska vinna Allsvenskan?
Jag tror ju alltid vi vinner varje år, va? Och 23 tror jag det är ännu mer. Men sen märker vi att innan man har sagt 8 lag, men nu känns man snarare för kanske att säga ytterligare något lag som gör det väldigt, väldigt bra. Men det är klart, kommer man in i ett flow, vi vill vara med där uppe, och har man ett flow och flyt så kan man gå hela vägen, men man kan också komma 8. Och vi har väl haft 3 år nu där man känner att vi har varit med, så klaffar allt så går det. Men sen är det heller ingen panik eller kris om man inte når det heller. Men visst, vi drivs ju internt om att vinna. Det är det som håller på.
Du nämnde ungdomssidan tidigare, men ni lyfter inte upp några talanger från egna leden till 2023, om jag förstår det rätt. Det är väl en stor del av er identitet. Vad tänker du kring att det blir så?
Det vet du inte riktigt än hur vi hanterar det. Men det är klart, som jag sa, vi har skapat en trupp med 28 spelare nu. Hade vi tror på allihopa. Så kanske inte det, man kan vara så många till slut. Men i och med det, ibland kan det vara någon årskull eller någon att det inte finns plats. Men också kanske fullt ut kvalitetsmässigt. Men vi har ju många unga underifrån som kommer bli bra. Vi har 05-kull som extremt bra, kanske någon gyllene. När vi pratar om våra 97, sen pratar vi om våra 01 som min sagt är med idag, och kanske någon har redan gått utomlands, och sen kommer ytterligare generationer. Så du kommer säkert få höra talas om någon från egna led redan i år, och kanske tidigt också.
Till sist då, Stefan, innan jag släpper iväg dig, vad har du för kontakt med Fredrik Bella Berglund idag?
Bella Berglund? Ja. Jag spelar paddel i hans paddelhall häromdagen.
Ja, hur är det med
han? Han har blivit riktigt bra. Fast han drev i paddelhall, så tyckte jag var lite komiskt. Han spelade så ofta, och så kanske han var inte riktigt bra. Men nu såg jag, det verkar som att han har tränat mycket. Men han är väl som han alltid är. Alltid glad, positiv, härlig person.
Han är inte på väg in i Elfsborg i någon roll?
Vi har pratat någon gång tillbaka i åren, men har inte landat där riktigt än. Men det känns som att han har det rätt bra idag. Sen har han mycket att göra. Ja. Men visst, Elfsborgare hoppas jag att han alltid kommer vara. Då får man se.
Du får hälsa honom så gott och så får du ha en god fortsättning.
Mm. Det är samma, Robert.
Tack så mycket. Hej, hej, hej.
Ja, det var här klubbdirektör det, och Fredrik Bella Berglund, han har blivit liksom stark på paddelbanan då, även om nu paddelbranschen går i fel riktning.
Jag har aldrig sett honom spela, men...
Du ifrågasätter Andreasons uppgifter, eller?
Bella Berglund själv ifrågasätter Andreasons uppgifter, ja, okay. Kan jag meddela. Jag är helt okej, sa han. Lasse Nilsson är mycket bättre.
Ja, har han blivit ödmjuk på äldre dag då, Bella? Alltså.
Ja, otroligt.
Du, han verkar ju dock inte vara aktuell för en roll i klubben, om man ska läsa mellan raderna på vad Stefan Andreasson sa, eller man behöver väl inte ens läsa emellan raderna. De diskussionerna låg längre tillbaka i tiden och var väl inte på väg att plockas upp igen då. Samtidigt så har väl Elfsborg en hel del gamla spelare i organisationen. Andreasson själv är ju för detta spelare, Stefan Ishizaki och James Keenord på marknadssidan, Martin Andersson, gammal lagkapten, som koordinator. Vad tänker du där?
Ja, plus Emi Bayrami som är assisterande tränare med. Alltså, när det gäller Bella Berglund så har ju han blivit mer av en liksom Norrby-person på senare år. Han var ju assisterande tränare där i 4-5 år. Och numera är han pojklagstränare, med, han har sin grabb där tillsammans med Daniel Mobeck, även han tidigare Elfsborgsspelare. Så att han har mer gått liksom åt Norrby-hållet, kan man säga, han och Lasse Nilsson på senare år. Men de här spelarna som tillhör klubben, det har väl varit en diskussion kring att ska man anställa tidigare spelare för att de just är tidigare spelare, eller ska man anställa liksom dokumenterat skickliga personer på sitt område vad gäller till exempel marknad och sådär. Men känner jag en sån som James Keen rätt, så tror jag att han är villig att lägga ner hårt arbete på att få sitt jobb att lyckas.
Även där, även på kontoret så att säga, det är inte bara på planen han slet som ett djur.
Nej, precis. Jag hörde något om att han ringer 100 samtal om dagen i sin försäljarroll.
Oh, ja, okej. Mm. Hur mycket säljer han då?
Ja, det vet fan.
Ah, okay. Kort bara, Bella Berglund, innan vi släpper honom helt där. Du nämnde Norrby där. Har du någon ytterligare anekdot om honom? Hörde något om att på hans tid som assisterande i Norrby så hade han ganska vilda bjudningar i sitt hus?
Ja, han hade väl någon slags tradition där att bjuda hem laget efter segrar, och då fick kvarteret reda på det, vad jag har hört i alla fall.
Ja, okej, några fler detaljer.
Nej, inte mer än så, mer att han har pool.
Han har pool? Mm. Ja, man kan misstänka att det är framåt småtimmarna badades en del.
Ja, absolut.
Underbart att höra. Du, vad säger du då om Andreassons snack överlag här? Får du några guldvibbar?
Ja, han är ju alltid så här positiv liksom. Många av de här orden går ju igen efter man har pratat med honom i några år. Men det är klart att han har väl lite mer på fötterna i år kanske än de senaste 4-5 åren. Och det är klart att det är en trygghet för dem att de inte behöver värva särskilt mycket. Samtidigt så tycker jag att... kanske kommer in på det senare, men jag tycker ju att det behövs någon mer värvning.
Nej, men det kan vi ta nu. Mm. Vad tänker du då om du hade haft då nästan 100 miljoner eget kapital som alltså de nu kommer upp i när de har sålt Väisänen? Vad hade du liksom, för jag kan tänka mig att de resonerar kanske lite som alltså att de tittar på sommaren. Vad händer till sommaren? Hur bra ligger vi till? Några som säljs, var har vi varit svaga? Och då kanske göra ett par värvningar. Men du hade liksom, du hade luftat lädret direkt och förstärkt här och nu.
Ja, alltså jag tycker ju någonstans att en central mittfältare skulle behövas i det här laget. Du har två givna centrala mittfältare i Michael Baidoo och André Römer. Sen har du en tredje där som man inte riktigt kan se på förhand en tydlig given spelare. Du har Noah Söderberg, egen produkt, som konkurrerar med Emmanuel Boateng, kan man säga. Och ingen av dem tycker jag håller för en sån viktig position i ett lag som jagar guld. Och det hade väl varit lite prat om Marcus Rudén, att han skulle vara liksom en given hemvändare och så. Samtidigt går han bra i Serie B, kanske vi spelar mer i Serie A, men det skulle vara till sommaren i så fall. Och jag förstår så inte han är aktuell just nu, men utöver central mittfältare så tycker jag inte att det behövs någonting.
Det kan ju vara en parallell att dra till, apropå det jag var inne lite på där, om man tittar på Häcken exempelvis, som ju låg väldigt bra till under sommaren, visade sig de hade gått starkt där. Då gjorde de ju egentligen två väldigt tunga ekonomiska satsningar. Dels plockade de hem då Simon Gustafsson. Det kanske de hade gjort i alla fall, jag vet inte, men det var ju inte negativt att de även liksom dels kunde sälja in för att locka hem honom, för han hade ju erbjudanden från andra klubbar, större klubbar, de kunde locka med en guldstrid. För de själva var det någonstans befogat att ta den här ekonomiska risken. Vi har liksom ett guld inom räckhåll, vi kan göra den här satsningen. Samtidigt som de gjorde också förlängde med Alexander Jeremejev som hade klausul, de köpte loss honom från den klausulen och så de gjorde ju tunga ekonomiska satsningar på sommaren när de såg var de låg liksom. Rodén skulle ju kunna vara en sån, ligger Elfsborg bra till, så är det ju, skulle det då i Andreassons drömvärld i alla fall kanske kunna vara en potentiell guldvärvning och verkligen gå stenhårt på Rodén i sommar.
Ja, nej, men verkligen. Och då har du ju liksom Rodén, Hult, Holmén, Larsson, liksom en stomme av profilerade hemvändare som kombination med unga talanger. Men och samtidigt så är det svårt att bedöma hur Elfsborg tänker på en transfermarknad, för de har liksom de senaste åren hittat helt nya marknader som gör att det är omöjligt att förutspå vissa värvningar som de har gjort de senaste åren. Så att Rodén är väl egentligen det enda konkreta namnet sådär som flyr upp hos många.
Det är ju intressant det han säger, jag vet inte om du hörde det, han sa det lite snabbt där, Andreasson slog mig egentligen mest nu när jag lyssnade, att det ökade egna kapitalet kan också leda till ett höjt lönetak, tror han uttryckte det inom A-laget där. Det känns sen tidigare, eller vad tänker du kring när han säger det? Att de då kan ta in fler spelare på högre löner helt enkelt, och då hamnar de ju på andra hyllor så att säga.
Ja, precis. Sen tror jag också han syftar lite på även inflationen i samhället som liksom ökar hela tiden, att det blir liksom högre kostnader och sådär, men det är klart att de bästa spelarna i Elfsborg har ganska bra betalt ur en allsvensk, alltså klart över snittet, vissa spelare då i en allsvensk kontext. Den frågan är ju alltid aktuell, att andra, alltså spelare och agenter tittar på vad har den här klubben för omsättning och kan begära löner ut efter det.
En klar fördel skulle jag säga, det är ju att de har hela truppen på plats så himla tidigt. Alltså det är ju en dröm för en tränare och liksom inte som det kanske varit i ett närliggande exempel IFK Göteborg senare år, att liksom det har ramlat in spelare fram till mars liksom. Alltså att ha 28 man, pratade Andreasson om här, att till och med att de ska skala bort ett par, men kan börja liksom jobba fokuserat direkt liksom. Det är en jävla styrka.
Ja, framförallt när man gör en sån stor försäljning som Leo Väisänen, och känner alla runt Elfsborg känner, ja, det är självklart, han ska gå. Vi har Sebastian Holmén och Gustav Lagerbielke nästa säsong, troligen då, som på pappret är ju borde vara ett av allsvenskans absolut bästa mittbackspar.
Apropå det jag nämnde där då, att tränare då, eller manager Jimmy Tillin, han har allting på plats här och som du nämner, mittbacksparet finns där redan. Han måste ju vara den tränare som har suttit längst det är hans sjätte år går han in på. Rätta mig om jag har fel.
Nej, men det är sjätte året. Och vad jag vet så är det ingen som har suttit så länge. Det var ju någon som kom in 19. Han kom in inför säsongen 18 och så. Och det är klart att den kontinuiteten som han har fått och som har skapats runt klubben. Det har bytts väldigt mycket assisterande tränare genom åren. Men han har ju varit någon slags konstant tillsammans med Stefan Andreasson på klubbchefspositionen. Och jag tror att han är ganska attraktiv för andra klubbar, framförallt kanske skandinaviska klubbar och sådär. Men jag tror att han är en klubbbyggare, får man säga. Liksom, han har bytt ut, förändrat, han gjorde sig av med massa spelare i början av sin tid i Elfsborg för att sätta sin prägel på laget, för han har ju väldigt mycket makt. Alltså det är han som, så länge det finns ekonomiska förutsättningar, så är det han som bestämmer vilken trupp han har tillgång. Det lägger sig inte Stefan Andreasson i. Han förhandlar bara med klubbar och spelare. Men han bestämmer liksom inte vilka de ska varva. Så han har ju fått sätta sin prägel på det här, och det tror jag han trivs väldigt bra med. Och sen ska man inte underskatta heller alltså tränarlivet idag. Du får ju liksom riva upp familj och flytta iväg och allt det här. Det är en väldigt speciell bransch. Jag tror att han sätter väldigt stort värde i att kunna bo liksom i Jönköpingstrakten, där han har släkt och vänner och familj och sådär, samtidigt som att han får utöva liksom ett drömjobb i några mil västerut.
Så han brinner fortfarande. Ja. Även om man inte ser Thelin brinna så ofta.
Nej, nej, det gör man ju inte. Jag tror definitivt att han brinner. Och det visade väl om inte annat hösten här. När de tog sig ur den kris som det definitivt var i augusti-september.
Mm. Du talar ju lite om de organisatoriska strukturen där. Mm. Där du där nämner Thelins makt och så. Och det, att han får mycket makt beror ju på att de är ju liksom någonstans förhållandevis få ändå. Vi talar här om ett eget kapital på 100 miljoner, en omsättning som väl rört sig uppåt 150 miljoner årligen här nu. Ändå är det ju liksom en förening som styrs av manager Thelin då, klubbdirektör Stefan Andreasson, ordförande Sune Lundqvist. Det är liksom de tre som i mångt och mycket bestämmer väldigt mycket. Det är en liten organisation jämfört med om du tittar på andra klubbar av liknande ekonomisk storlek.
Ja, verkligen. Alltså beslutstrappan är ju minimal. Det är bara liksom ett par trappsteg upp till ordföranden för Thelin. Och så, och det är ju, jag tror att de har nytta av det. Samtidigt så gör ju det att arbetsbelastningen på både Thelin och Andreasson som blir extremt hög. Det är ju två herrar som lever med sitt yrke liksom.
Samtidigt verkar just de klara det, för som vi var inne på så sjätte året på Thelin, var fan Andreasson 600 året eller på så här, men, eller 60 året. Nej, men han har ju varit med hur länge som helst. Ja. Varit med sedan 90-talet.
Ja. Precis. Nej, men det, och jag tror att de drar väldigt stor fördel av att det är så få inblandade. Vi har ju sett i andra klubbar när det liksom kan...
Där många kockar.
Ja, det har kockat och skurit sig liksom, mellan sportchef och klubbdirektör och vd och allt möjligt. Jag menar bara, Malmö FF har ju... Jag tror det är ju fyra chefer över tränare Rydström, där kan man ju säga, inklusive ordföranden. Så att jag tror att det... gynnar dem faktiskt, men det gör ju också att det ställer ju väldigt höga krav på enskilda personer, men som uppenbarligen är villiga att lägga ner det jobbet.
Ja, de måste vara villiga att lägga tiden och ha kompetensen helt enkelt. IFK Göteborg delvis kopierar väl lite det här upplägget. Du kan ju Elfsborg bättre där, men IFK Göteborg har ju ingen sportchef idag, de har ett råd då liksom, och de har de här rollerna, även om Mikael Stare då inte är manager utan tränare, så att det är lite andra titlar, men jag upplever att upplägget är ungefär liknande. Håkan Mild då, som är klubbdirektör, han ska ju inte vara inne och peta i vilka spelare som värvas, utan mer kliva in i det förhandling då, likt Andreasson. Sen har ju de en scout då som ju har fått ett stort ansvar i IFK Göteborg, den här nya norrmannen då, Stig Torbjörnsson. Jag vet inte om det finns någon liknande parallell att dra till Elfsborg där, men alltså organisatoriskt är det ganska likt.
Ja, det är det. Förutom då det här sportrådet då, som Blåvitt har. Annars är det ju likt numera efter att Pontus Farnerud och tidigare Kenneth Andersson liksom inte är kvar längre i Blåvitt. Men det finns liksom en liten grupp liksom bland tränarna i Elfsborg där man har liksom scouting ansvar med ett utbyggt nätverk då med personer som man har liksom kommit i kontakt med, både Stefan Andreasson och Jimmy Thelin har kommit i kontakt med. Så man förlitar sig väldigt mycket på de kontakterna. Så, men ja.
Vad är din erfarenhet då? För IFK Göteborg har ju inte kört utan sportchef så länge. Skulle du säga att det är ett bra organisationsform det här, och att inte ha en sportchef? Man tittar ju liksom på de här starka sportcheferna. De känns ju ofta väldigt framgångsrika och liksom fundamentala för klubben. Vad fan skulle Djurgården varit utan Superbosse exempelvis? Du har Jesper Jansson i Hammarby, du hade Björn Westerholm länge i AIK, du hade Daniel Andersson, supersportchef i Malmö, nu är de flera sportchefer där, men ja, vad är erfarenheten av Elfsborg?
Ja, men alltså, jag tror att man på det här sättet de jobbar har lyckats undvika vissa situationer som andra klubbar. Jag tänker på till exempel på Astrid Selmani till exempel, som Martí Cifuentes inte var så intresserad av, utan det var mer Jesper Jansson värvning och lite sådana liksom att Thelin sätter sitt lag på banan och det är de spelarna han vill ha. Det finns ingen sportchef som blandas in i det, och Stefan Andreasson känner att ja, men det får Jimmy bestämma, men han har ju en spetskompetens i att i förhandla liksom. Förhandla spelarkontrakt, kontakt med agenter, kontakt med andra klubbar. Han känner ju varenda liksom sportchef, klubbdirektör i hela Europa nästan, av de klubbarna av den digniteten som de brukar sälja till, typ holländska klubbar.
Ja. Bra, intressant där. Ett annat spår som vi var inne på med Andreasson, det är ju ungdomsutvecklingen, ungdomssidan. En väldigt viktig del av Elfsborgs identitet. Samtidigt som vad det ser ut nu då, så lyfter de inte egentligen upp någon i år. Just då av anledning också att truppen är så pass bred. Men Andreasson hintar ju lite där, om jag nu tolkar honom rätt, så att vi kanske får höra talas om en 05 till och med, och det är redan ganska tidigt där. Han sa inga namn då, de vill ju kanske inte alltid sätta press på dem, men har du några teorier om vem eller vilka han kan syfta på?
Ja, men det finns ett par talangfulla spelare i det laget som var U17 då 2022, och de jag tror han syftar på är väl en mittfältare som heter Malte Wester och en högerspringare som heter Gottfried Rapp. Det är väl de som det har snackats mest om. Men,
en snabb högerytter som heter Rapp, det lät ju fantastiskt.
Jag har faktiskt inte tänkt på tidigare.
Nej, okay,
det är bra med dina perspektiv ibland också.
Välkommen till Göteborg, höll jag på att säga, men det är rubrikvänligt.
Ja, verkligen. Rapp.
Är han snabb?
Ja, det har jag förstått. Jag har inte sett honom så jättemycket. Nej. Men han ska vara snabb.
Ja, får vi se om han lever upp till sitt namn då.
Ja, precis. Nej, men det jag tänker på där med det Andreasson säger, det är väl att varje år så brukar jag liksom Elfsborg lyfta upp ett par spelare från det U19-laget som har varit då. Det är ju egentligen en ålderskategori. Att de lyfter upp en 05a då, en 17-åring, är ju jätteovanligt skulle det vara. Han var inne på 01-erna. 5 stycken flyttade de upp då. 3 kvar, en är borta, en är såld till franska Toulouse då, Oliver Sandén. Men det här U19-laget då 2022, de åkte ur allsvenskan, vilket var ett bottennapp på senare år liksom för Elfsborg. Och där, vad jag förstår, så är det liksom ingen 03 därifrån då som flyttas upp. Men det är det inte.
Nej, okay. Ska man se det som ett misslyckande, tycker du, eller?
Ja, definitivt. Sen är det klart att han har väl delvis rätt i att ibland kommer det liksom generationer som inte är lika bra som andra och sådär. Men jag menar, titta på laget idag. Det är så otroligt många som har kommit den vägen. Och även de som har blivit sålda utomlands. Så definitivt så är det ett misslyckande att de inte har fått upp fler ur den kullen.
Ja, så även om det är mycket som ser bra ut för Elfsborg då, så har vi ju en liten brasklapp med det då. Det var intressant att höra. Vi ska knyta ihop den här säcken lite och bara vad vi tror om den här säsongen då lite mer konkret. Och Andreasson talar ju om en starkare tro än någonsin på guld. Supporterordföranden lät väldigt positiv. Jag drar väl så långt egentligen så att jag skulle säga att Elfsborg kanske blir toppsensationen 2023, om Häcken var det 2022 som liksom hoppade in i den lucka som uppstår när några av de givna dominanterna fallerade, så kan väl Elfsborg bli den toppsensationen, och jag tror de kommer vara med och slåss om topp 3. Du är lite mer pessimistisk, eller?
Ur ett Elfsborgs perspektiv, ja, alltså jag sitter och funderar på vilka lag då som inte ska nå topp 3, för det är bara Elfsborg plus 2 lag då. Och vilka är de andra då, tänker du? Vilka är de andra 2 lagen?
Vi säger att Malmö, Djurgården, AIK och Häcken och Elfsborg då i första hand gör upp om de här 5 platserna. Så är det ju något av dem som ska dippa liksom. Och ja, alltså kanske kan bli en backlash för Djurgården då, nu när förväntningarna är skyhöga på dem. De har Europa och så här. Häcken också, Europa kanske liksom får svårt att upprepa det där, även om jag tycker att Häcken får behålla samma trupp som de ser oerhört stark ut. Men man ska liksom inte underskatta svårigheten att leverera 2 år i rad när man kanske inte har gjort det tidigare. Så att det räcker ju egentligen att Djurgården och Häcken då dippar liksom. Då skulle du någonstans ha då Malmö, AIK och Elfsborg på topp 3. Du har inte ens nämnt Hammarby, men det där känns det jävligt svajigt just nu skulle jag säga. Det är väldigt stor omsättning på spelare och ganska sent också, så att det ska bli spännande att se hur de får ihop det.
Nej, superintressant. Malmö FF vet man ju inte vad man har heller med. Nej. Liksom tålamod för Rydström och allt det här. Du skrev ju i din krönika här nyligen, publicerade liksom om Rydström-läget och så.
Otrolig press på Rydström alltså. Otrolig press. Ja. Han måste ju också, alltså det är inte bara allsvenskan, han måste ju direkt in och vinna kuppen. Vad händer om de åker ur på straffar i kvarten liksom för att 3 spelare har fått covid eller något sånt. Alltså det är ju otrolig press på honom.
Men de kan ju inte sparka honom.
Nej, det kan de, men det är ju Malmö liksom. Jag intervjuade Jeffrey Åbyn här som kommer därifrån. Alltså Malmö, han var väl lite inne på att, ja, men Malmö Malmö är Malmö liksom. Du måste leverera resultat. Jag menar, de har 500 miljoner på banken. De ska ju göra det också.
Det blir ju superintressant. Men det är klart att större under har ju skett. Det var ju få som trodde 2020 liksom, att Elfsborg skulle komma tvåa. Efter att ha liksom legat på 8-10 plats i ett par säsonger. Och sådär. Men absolut, det kan smälla till. Men då ska de få en bättre start än vad de fått de senaste två säsongerna. För det har varit dåliga vårsäsonger.
Ja, och det är väl lite det som kan tala för att de får en bättre start, är väl just att de har så mycket på plats. Så skulle det kunna vara. Om vi liksom smalnar av den frågan lite då. Hur tycker du att de står sig i förhållande till lagen, övriga lagen vi bevakar här på här sidan? Det är klart att de är liksom långt före oss, guys. Det är inte den diskussionen jag är ute efter, utan mer i förhållande då till IFK Göteborg och Häcken.
Ja, de har ju slagit Blåvitt typ 5 av de 6 senaste matcherna eller något sånt där, inklusive cupen. Och där har de ju varit före nu i några år. Så där känns det som att de har kommit längre. Blåvitt känns lite fortfarande liksom lite att man inte riktigt vet vad man har dem med liksom Mild och Stare konceptet där och Torbjörnsen och allt det här liksom i truppen som är så, ja, inte samma kontinuitet helt enkelt. Så att där tycker jag ju att man är ett par steg för IFK Göteborg.
Man är ju också på ganska likvärdig ekonomisk nivå. Nu vet jag inte exakt vad siffrorna landar på för 2022, men senaste rapporten var de ju ganska likvärdig ekonomisk styrka.
Precis.
Det är ju intressant, för ja. IFK har ju varit långt före där.
Ja men verkligen. Och sen vad gäller Häcken, jag menar, det är ju svenska mästarna, som du sa, har fått behålla samma lag. Jag tror stenhårt på att de är topp 3-lag även i år, och tror kanske inte riktigt att Elfsborg når den vägen. Så att Häcken är ju, har ju ett lag som jag håller högre än Elfsborg, både liksom, ja, framförallt spelartruppen liksom, den spetsen som finns. Sen är det klart att det kan ju hända, alltså försvinner Jeremejeff liksom, det är ju, det är ju han var ju en stark bidragande faktor till SM-guldet. Så jag håller väl Häcken högst och Elfsborg tvåa och Blåvitt trea. Det är inte jättekontroversiellt med tanke på hur tabellen såg ut i fjol.
Nej, jag skulle väl säga ungefär samma sak där. Jag skulle nog rangordna dem på precis det sättet också, med den lilla brasklappen då, för att det kommer vara för Häcken ett jävla fokus liksom på att göra något i Europa. Och jag utesluter absolut inte att de går till Europa Conference League. Och vi såg ju bara hur Djurgården ändå någonstans plågades av det i en tät guldstrid. Det krävs en jävla trupp liksom att klara av ett gruppspel samtidigt. Visst, det är som många säger, det kan ge energi och du kommer upp på en högre spelmässig nivå när du har de här Europamatcherna, men det sliter på spelarna och det är mer skaderisk och så. Du behöver helt enkelt ha en väldigt, väldigt bred trupp.
Får jag fråga vad du tror? Elfsborg är inte med i Svenska Cupen i år, i gruppspelet på våren. Hur mycket tror du det kan påverka positivt eller negativt?
Ja, det vet jag fan om det. Jag tror att den här cupen är rätt bra liksom för att komma upp i nivå. Sen är det klart att alltså, hitta matchtempo. Allt är ju väldigt svårt att hitta matchtempo utan riktiga tävlingsmatcher. Det är ju en nöt att knäcka. Så att, ja, där får väl Thelin då använda all sin erfarenhet han har här. Det blir ju en ledarfråga någonstans. Alltså en klubbledningsfråga. Ytterst en tränarfråga. Kan de hitta det här via träningsläger, internationellt motstånd, den typen av då? Men det är ju svårt liksom, för att cupen har ju varit väldigt bra, för det skickar ju upp spelarna i så nära optimal matchtempo som möjligt tidigt på säsongen. Så att om vi säger att den breda truppen var en fördel för Elfsborg, så tror jag nog ändå att det är en nackdel i början av säsongen. Och ur ett perspektiv att om man säger att det blir fler tävlingsmatcher, man kommer vara sliten och så, det tror jag inte riktigt är så negativt längre, utan det går att förbereda sig och planera inför. Men det är väl det som talar emot en bra start då, att de kommer vara lite efter de andra lagen här, kanske, om inte Thelin och company klarar och parerar där.
Det de har gjort som en konkret åtgärd till skillnad från tidigare år är att de åker på två träningsläger. De åker till Portugal 1 februari, ett läger som jag också åker och bevakar. Och sen åker de även i mars då till Portugal igen, en vecka. Motstånd där är oklart, men lär ju bli något internationellt motstånd, tänker jag.
Ja, där tänker man ju då att ska de någonstans där, så bör de ju möta ett gäng lag, i alla fall ett par av en riktigt bra kaliber. Mm. Så att de verkligen får mäta sig med det. Men som sagt, det är svårt att skapa det där i träningsmatcher.
Mm.
Det är fan, de kan möta Barcelona liksom. Det blir ändå träningsmatch.
Mm.
Men kul att du bevakar lägret, eller lägrena, ja. Vi får väl se,
ja.
I alla fall det första.
Mm.
Det kan jag ju nämna att det kommer vi göra med våra övriga lag här också, även om vi inte pratar så mycket om dem nu idag, i IFK Göteborg och Häcken framförallt. Det är klart att vi kommer följa på deras träningsläger i Spanien här fram i månadsskiftet januari-februari, in i februari. Om du inte har något mer, Joel, om Elfsborg, så tänkte jag att vi ska tacka dig för dina intressanta inspel och en väldigt bra lägesbild kring allsvenskan i allmänhet, men Elfsborg i synnerhet. Podden utan namn är tillbaka igen nästa vecka. Tack så mycket för att ni lyssnade. Ha det bra.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.